MSDN Radio. IJ med TKJ. Välkommen till MSDN Radio med mig, Dag König. MSDN Radio är en show eller en podcast som kommer ut var 14:e dag som handlar mycket om utvecklarfrågor både på Microsoft-plattformen men även på andra plattformar. Idag skulle vi vilja uppmärksamma lanseringen av Microsofts nya webbläsare Internet Explorer 9 som släpptes förra veckan. För att kunna göra det här lite mer spännande så har jag bjudit in Tommy Johansson som är känd som TKJ. Han har alltså en blogg som är en av de mest populära teknikbloggarna i hela Sverige. Och Tommy har provat naturligtvis Internet Explorer men även andra webbläsare. Så vi ska diskutera vad som är nytt i Internet Explorer men också vad det är för skillnader och vad det är som är bättre och respektive sämre mot andra webbläsare som Tommy föredrar också. Till min hjälp för den här intervjun så har jag Dan Weitran, en kollega till mig. Så jag tänkte inte fortsätta mer att prata här utan vi går direkt över till intervjun. Men innan dess så vill jag tacka för att du lyssnar och hör gärna av dig med åsikter. Och det enklaste sättet är att kontakta mig via Twitter och mitt Twitternamn är Buzzfrog, BUZZFROG. Och nu över till intervjun med Tommy Johansson. Jag måste säga att jag har den här stora äran idag att få prata med Tommy Johansson som har, vad jag förstår, nästan en av de mest populära tekniska bloggar i Sverige, den som heter TKJ. Och Tommy har vi fått tag på för vi ska prata lite om Internet Explorer, så välkommen hit Tommy.
Tack så mycket.
Men innan vi pratar om Internet Explorer och för- och nackdelar och det du har sett så skulle jag så gärna vilja höra lite om din blogg. Jag hade inte uppfattat att det var ditt heltidsjobb. Hur lever man det? Lever man fett? Eller vad, och hur har du kommit så långt?
Ja, lite tur och lite erfarenhet. Jag jobbade som chefredaktör för en datortidning. Och när jag startade bloggen 2007 så jag körde en lite som hobbyverksamhet. Det ville ha någonstans jag kunde skriva om saker som är aktuella. När jag fick ett tips om program eller någonting så kunde jag publicera det direkt på bloggen. Istället så kom man ifrån hela det här med pressläggning och utgivning. Allt det tog ju flera månader innan det man skrivit kom ut till läsarna. Och sen så helt plötsligt så fick jag en massa besökare. Det började komma fler och fler och jag la in lite annons och lärde mig hela den biten med det. Och sen för typ ett år sedan så insåg jag att nej, det går runt. Jag kan leva på det här. Så,
det, är inte, det är väl inte så väldigt många i Sverige som kan leva på det som, antar jag. Vet du hur många det är i Sverige som?
Nej, det vet jag inte. Men det, alltså jag vet att det finns en del som skriver engelska bloggar som kanske inte syns så mycket i svenska media. Men jag tror inte det är mer än 10-20 pass kanske, max.
Är det, som ett... Oj, ursäkta.
Nej, det är ingen fara.
Nej, jag bara undrade om är det som ett 8-5 jobb eller fast arbetstider och så? Eller hur lägger du upp en vanlig arbetsdag?
Ja, jag försöker faktiskt hålla det 8-5. När jag började så hade jag ett kontor hemma och det blev mycket kvällsjobb och sen hade vi precis fått barn och det var stökigt. Sen var jag pappaledig lite och ja. Men nu har vi flyttat. Jag har skaffat ett kontor utanför hemmet, vilket jag tycker är ett måste när man har sånt här. Så jag försöker faktiskt hålla det som ett 8-5 jobb. Nu blir det inte alltid så. Ibland så kommer man inte upp i sjukmål. Och ibland så har man möjlighet att jobba lite på kvällarna eller så.
För du, många bloggar vill ju ändå liksom vara ute absolut först med nyhet, och du har inte den ansatsen, och vad jag förstår utifrån vad jag har följt dig, och det kanske gör då att du kan ha en mer ordnad arbetstillvaro, för många är väl ändå som de ligger på liksom dygnet runt.
Ja, precis. Mm. Nej, när jag började så kände jag lite av den stressen att han måste vara först. Men sen så inser man ju att det går ju inte. Alltså, man kan inte vara först som när man är ensam och sitter i Sverige. Det finns ju ingen möjlighet att vara först med nyheterna. Så har jag ändrat, så jag har fokuserat om lite och tänker att jag skriver istället om sånt jag tycker är intressant. Jag försöker få en vinkling från mitt håll. Och kanske skriva lite djupare om vissa saker. Istället för att bara publicera nyheter som man är så snabbt ut som möjligt. Det går ju inte, för de flesta nyheterna kommer ju från USA med, och de börjar inte jobba förrän fram och tre på eftermiddagen. Och det funkar ju inte när man har barn på dagis och sånt. Man måste ju anpassa det lite till vardagslivet också.
Men där du tjänar pengar på är helt enkelt då annonserna. Det är ingen annan inkomstkälla som...
Nej, idag är det uteslutande annonser, affiliate-annonser och liknande. Så ja, 100% annonser är det idag.
Får man fråga hur många unika besökare du har?
Ja, jag ligger på mellan 8 och 9 000 unika om dagen. Och det räcker faktiskt, för det är en så pass nischad blogg så annonser träffar väldigt bra. Det är ju en väldigt... Alltså målgruppen är ju rätt klar. Så det har man ju lite fördel mot många andra sajter. Alltså om man kollar på de här som kallas modebloggare. De har ju hundratusentals besökare, men det är ju inte riktigt... Det är ju inte samma starka målgrupp. Så jag har ju lite tur med att jag har en sån bra läsarskara.
Vad har du valt som inriktning med? Jag ser ju att du är en teknikbloggare och så, men du har valt ändå mer, om man säger, och differentiera dig och valt vissa specifika områden.
Ja, först och främst så är det ju sånt jag själv tycker är intressant, men jag försöker hålla det mot en målgrupp som är typ, ungefär sådana som mig, alltså hemanvändare, entusiaster. På den nivån, de som kan kanske lite mer än gemene man. Så den typen av målgruppen försöker jag nog.
Och så gäller det både, om man säger exempelvis, det är prylar och det är nya WordPress-teman och det är lite nördigt och lite coolt och lite kul.
Ja, det ska det ju vara. Det ska vara lite roligt också. Ja. Det tycker jag är viktigt.
Aha, Tommy, ska vi gå ner på Internet Explorer? Varför jag sökte dig var för att jag såg att du hade skrivit, du har skrivit om Internet Explorer några gånger, och du har ju också skrivit om jämförelser mellan Internet Explorer och Firefox. Inte som du har gjort själv, men du har hänvisat till andra. Så det vore kul för oss, både Danway och mig, att höra lite hur du har upplevt. Du har ju använt då, jag förstår, Internet Explorer sen beta då, så att du har ju mer än en veckas erfarenhet, kan man ju säga. Så ja. Vad är ditt allmänna intryck?
Ja, om man kollar jämför Internet Explorer 9 med de tidigare versionerna, så tycker jag ju 9 är klart mycket snabbare, och den följer ju standarder på ett helt annat sätt. Så den känns mer slimmare och mycket kvickare. Den går mer att jämföra med de andra. De är inte så... Alltså tidigare har Internet Explorer känts lite klumpig. Fast det gör den. Jag tycker inte det med Internet Explorer 9. Jag tycker Microsoft har lyckats riktigt bra faktiskt.
Känner du mer liksom... Jag skulle gärna vilja veta i förhållande till de andra också lite mer.
Ja, som jag upplever det så kan man säga att jag tycker fortfarande att Google Chrome har ett litet övertag. Och det är främst med hastigheten när det programmet startar. Och lite på hastigheten på webbsidorna när man surfar. Och sen så har de ju fler tillägg. Olika sånt. Och det är ju fler som utvecklar tillägg till Google Chrome och Firefox-fall än vad det är till Internet Explorer. Det är
jag upplevt att det är mest i Firefox som tilläggen finns, va? Men har jag tänkt fel där?
Ja, det finns ju fler tillägg till Firefox. Det stämmer. Fast jag tror det har blivit lite ändring. Alltså det börjar komma väldigt många. Eller har kommit senast till väldigt många till Chrome. Det tycker jag. Men det kanske är mest för att jag har använt Chrome mer än Firefox nu på sistone. De senaste åren. Alltså, tidigare var jag en hängiven Firefox-användare. Men sen, alltså det blev så jäkla klumpigt de senaste versionerna. Segt och instabilt framförallt. Det kraschade ju hela tiden.
Men beror det på Firefox eller beror det på de add-ins som har varit? För att man kan ju inte anklaga Firefox om man gör dåliga add-ins och runt omkring.
Nej. Jag vet, det är nog en blandning. Jag tror, alltså själva programmet i sig blev ju, jag tyckte det blev väldigt klumpigt i version typ 3,6 var väl den senaste stora officiella. Idag har de släppt Firefox 4. Inte offentligt eller officiellt. Den kommer imorgon. Men de har lagt upp den på FTP så jag har precis laddat ner den och testat lite. Och den är ju klart snabbare än 3,6 men jag tycker ändå den hamnar på plats 3 vad det gäller prestanda och spontan användning. Jag har ju kört Firefox 4, betan och alla beta-versioner, HS-versioner. Den har trillat ner. Jag tänker inte gå tillbaka till Firefox.
Det är något jag har hört från flera håll att det är väldigt många Firefox-användare som har börjat titta efter andra alternativ och bytt till exempel Chrome på grund av att den har börjat kännas lite seg och föråldrad.
Ja, det har den gjort. Och nu,
är det en gammal kodbas som håller på att växa över sina egna bredder på något sätt?
Ja.
Jag har ingen aning om de bitarna. Ja.
Nej, det har jag inte heller. Jag vet inte riktigt hur de har utvecklat 4. Men spontant så känns ju 4 att den känns ju mycket fräschare än 3,6. Men den lever ju inte riktigt upp till förhoppningarna, tycker inte jag.
Jag tycker det var intressant att du sa det med snabbheten. För det är ju någonting som alla browsertillverkare pratar om väldigt mycket just nu. Och alla säger väl att de är snabbast och man har olika mätetal och sånt där. Vad har du för kommentarer till dem? Är det viktigt överhuvudtaget att vara snabbast? Eller är det någonting här som browsertillverkarna nu finlirar på att den här är 10 millisekunder snabbare än den här och sen tittar man inte på det som är upplevd prestanda och såna här saker.
Ja, det stämmer nog. För jag tror nog det är viktigare med en upplevd prestanda än den faktiska prestandan. För så, när jag har testat hastighet så har jag inte suttit med massa mätverktyg. Eller har jag gjort vissa gånger, men alltså, det är mer känslan, alltså när man sitter och surfar, hur snabbt känns det? Det tycker jag är mer väsentligt än att sitta och klocka sajter på olika sätt. Och där, ska jag vara ärlig, så tycker jag att Google Chrome är snäppet bättre än de andra.
Ja, nej, men det är viktigt att kolla det. Det är det som är så konstigt. Det känns som att, vad jag förstår så är Internet Explorer snabbare, men ändå finns det en upplevelse att Chrome är då snabbare. Dels att starta programmet, men också att ladda sidorna.
Ja, alltså testerna har ju visat att de ligger väldigt nära och Internet Explorer är snabbare på vissa. Men alltså spontant, när man använder så känns den snäppet slöare, men jag kan när det gäller tester, som sagt, det finns tester som motbevisar mig.
Ja, vi har pratat lite om jämförelsen mellan Chrome och IE och där tyckte du att Chrome var lite snäppet snabbare att ladda sidor. Jag tänkte ändå, du skrivit också en artikel om liksom funktioner också i webbläsaren, i Internet Explorer. Jag tänkte, hade skrivit en bra artikel om 7 funktioner som du tyckte var speciellt bra. Jag tänkte vi kunde väl gå igenom dem så våra lyssnare får höra dem.
En av de funktionerna som jag gillade mest är ju den integreringen i Windows 7 som att fästa sajter i aktivitetsfältet. Den tyckte jag om. Den möjligheten att skapa egna hopplistor eller jumplists. Och att man kan, som webbutvecklare så kan man ju ställa in lite att när man om användaren fäster en sajt sitt aktivitetsfält och klickar upp den, så kan man bestämma hur stort webbläsarfönstret ska vara. Och webbläsaren ändrar ju lite färg baserat på webbsajtens färgtema. Jag gör ju Internet Explorer 9. Den biten tycker jag var rätt häftig.
Där är det lite roligt också just på webbrowser-trenden att förut så eller att webbrowser ska ju tonas ner så mycket som möjligt, alltså kromet runt. Mm. Och där gick väl Google Chrome egentligen i bräschen, och så kommer de andra webbläsarna efter, inklusive då Internet Explorer. Så jag vet inte vem som leder just nu när det gäller hur liten toppdelen av en webbläsare är i pixlar. Ja,
det vet jag.
Okay. Här, jag har inte mätt. Jag tänkte gissa på Internet Explorer 9 där, för den känns ju väldigt avskalad. Det står ju inte ens Internet Explorer 9. Det är ju ingen logotyp eller någonting.
Mm. Ja, jag har ju faktiskt jämfört och lagt fönstren sida vid sida, och det är en markant skillnad om man jämför dem. När det gäller den här toppbaren så ger ENE lite mer plats.
Men jag såg att det var någon sån här liten Flame-forum-debatt om tabbarna, vart de låg. Men jag vet inte riktigt vem som tyckte vad var bra respektive dåligt. Ligger de på olika sätt i olika browsrar nu?
Ja, det gör de väl. Alltså Chrome har ju de allra högst upp.
Yeah.
Internet Explorer har ju de bredvid eller under adressfältet. Jag vet inte om det går att lägga dem över.
Nej, utan bara bredvid eller under.
Ja, precis. Och Firefox har de över adressfältet. Fast sen har de en liten Firefox-meny överst. Så det trycker ner. Så den är ju, Firefox tror jag är den som är minst slimmad av de tre.
Vad vi har förstått också, just det där med att få in den i Windows 7. Jag har inte kunnat verifiera det själv. Men det är att genom att man har den där så kommer man... Finns den... Blir det liksom ett beteende hos användaren som gör att man oftare kommer tillbaka till sajten? Tydligen är det mätbart. Så det är inte bara att det är en snygg feature, utan att det även verkar vara någonting som är viktigt för sajter, typ din egen då, att kunna ha den taggad där nere. Då är det lättare att hitta den och starta den och komma till din sida.
Ja, jag har inte sett någon statistik på den, men jag har inte kollat aktivt efter. Däremot har jag hört att det gör att folk besöker sajten mer när de fäster aktivitetsfält. Och det känns ju rimligt att det blir så.
Precis.
Man förlorar, eller man skalar ju bort ett steg. Man behöver inte starta webbläsaren och sen klicka i sina bokmärken eller vad man nu har länken.
Ska vi gå vidare? Jag tror Danveig tappades här i Skype-kålet någonstans, men förhoppas att hon kommer tillbaka. Vad var det, nummer två på din lista? Aktivitetsfältet var nummer ett.
Yes, nummer två var det här nya spåningsskyddet. Testat det lite. Om jag har fattat rätt så är det att man kan spärra tredjepartstjänster, samla in data om en, typ om man besöker min blogg till exempel, så är det ju en tredjepartstjänst i form av Google Analytics, så ni går och plockar lite information om besökarna. Med hjälp av spårningsskyddet så kan man stoppa sådana tredjepartstjänster som används på flera sajter, och det är ju en säkerhetsfunktion som jag är rätt säker på att de andra webbläsarna inte har.
Så det här är inte samma sak som private browsing som nu de flesta webbläsarna har, utan det är någonting
annat? Nej, private browsing är väl, det är väl mest ett skydd lokalt, så att säga, att om man surfar runt så på private browsing och sen sparas ingen historik eller besökta webbsajt eller något sånt. Men man är ju inte privat på nätet, utan där följer ju ändå ens IP-nummer med.
Danveig, är du tillbaka?
Ja, det hände någonting med min internetuppkoppling där.
Vi pratade lite om spårningsskyddet.
Ja, just det.
Ja, jag är lite osäker på det. Kan du berätta lite mer? Vi pratade lite om vad den gjorde, så att säga.
Ja, om man lägger till en sån här... En viss, man kan tänka det som en en blacklist på sidor som man inte vill ska kunna tracka när man surfar runt på nätet. Och lägger man till webbsida X så kommer inget av webbsida X-content synas på webbsidor om man inte direkt surfar till webbsida X. Så man kan helt enkelt kontrollera vilka tredjepartssidor som man vill ska synas på en webbsida och ska få ta del av ens surfvanor. Så lite det.
Så det är även då som Tommy sa, Google Analytics i bakgrunden på en sida liksom, om det är lite kodgömt så att säga.
Ja.
Gäller det tredjepartsleverantörer, typ annonsleverantörer och sånt?
Det tror jag faktiskt till en viss del. Mm. Jag har inte riktigt grottat mig ner i det, men så som det låter testa. så kan man göra det.
Ja.
Okej, nummer tre.
Favoritsajter på en ny flik. När man öppnar en ny flik så visas de senaste, eller de mest besökta tror jag det, webbsidorna. Så man enklare kan klicka sig vidare till sina vanliga sajter. Det är ju en funktion som har funnits i de andra webbläsarna.
Ja, jag tänkte det. Det är väl ingen, det är en ny funktion bara i 9, men det har funnits tidigare just det.
Men den är ju väldigt smidig. Sen vet jag inte om de fungerar exakt likadant i alla webbläsarna eller hur de bedömer vilka som ska vara med på den listan. Men det är väl hur ofta man besöker dem, antar jag, att det finns någon form av...
Ja, precis. Det är nog de mest vanliga sidor man besöker.
Ja, det bör väl analysera historiken på något sätt, antar jag.
Och nummer fem.
Nummer fem. Ja, den gillade jag. Det är adress och sökfält i samma fält.
Just det, one box som det heter på amerikanska.
Ja, just det. Det är ju en av de stora fördelarna med Google Chrome, har jag tyckt. Så det tyckte jag väldigt mycket om att den kommer Internet Explorer 9 med.
Men har inte det? Ja, just det. Jag har inte tänkt på det. Det har inte gått att söka tidigare i adressfältet. Har det inte alltid gått att söka i adressfältet på något sätt?
Det har väl gått tidigare, fast nu är det väl
mer tydligt eller bättre. Ja, eller
framförallt om de tagit bort sökfältet.
Yeah.
För det är, alltså det är ju jättevanligt att folk knappar in sin webbadress i sökfältet. För det kollar man på statistik hos Google, så är ju de mest besök, eller de mest använda sökorden i Sverige, det är ju bara webbadresser. Liksom, mest använda sökordet på Google tror jag är
www.google.com.
Ja, det är nog det. Det är ju helt vansinnigt. Så det är ju bra att de bara dumpat sökfältet. Men det är mycket möjligt att man har kunnat söka i adressfältet tidigare, jag tror det.
Där måste jag fråga er någonting faktiskt mer lite halvpersonligt. Jag använder inte bokmärken. Jag skriver nästan adresserna hela tiden själv. Gör ni så? Om jag ska till Aftonbladet exempel så skriver jag aftonbladet.se. Jag har inte en favorit eller ett bokmärke som... Är jag dum i huvudet?
De flesta skriver jag nog också in.
Jag använder bokmärken mer förut av någon anledning.
Ja, det stämmer. Det gjorde jag med. Fast jag har ett gäng i favoritlistan i Chrome där det är. Men det är sådana typ inloggningar till administrationssidor och liknande sånt som jag...
Som är svåra att komma ihåg.
Ja, precis. Sen så är det lite som Google Reader och lite sådana grejer. Men annars så håller jag med. Jag skriver mer adress idag än vad man gjorde förr.
Det är lite konstigt eftersom det finns fler adresser idag, så borde man ju vara tvärtom. Mm. Men det är också bra om man ska gå till Google Reader egentligen, då skriver ju bara Reader och så kommer ju resten av URL:en upp. Och så.
Precis. Det var ju annorlunda för när man var tvungen att komma ihåg precis hela adressen. Då ska man ta Aftonbladet och så skriver man app och sen så dyker den upp där.
Mm. Jag tänkte på det också. Jag tycker det är spännande. Jag har inte lekt så mycket med det, men just den här dropdownen som kommer ner, så kan det ju vara mycket data som kommer från olika söktjänster. Har du uppmärksammat det, Tommy?
Mm. Det tror jag... Nej, det kanske inte är med på någon lista. Jo, då har jag få förslag på webbplatser. Det är nästa punkt i listan.
Jaha, förlåt.
Ja, vi kan gå vidare till den.
Ja, nummer sex.
Ja, nu vet jag inte exakt om det är sant. Jo, men det är ju också i den att det går i kryssa i att det... Att man får upp fler förslag där nere. Bland annat har jag testat att lägga till Prisjakt som en söktjänst. Det går man att leta upp den som en sökleverantör heter om inte Explorer. Och det är ju väldigt smidigt att man kan knappa in. Skriver jag in, om jag ska söka information om viss produkt, så skriver jag produkt. Namnet i sökfältet, och då så dyker upp både sökträffar på Bing eller Google eller vad man nu har ställt in. Plus länkar till Prisjakt med mer produktinformation och priser och liknande. Väldigt smidigt.
Ja, jag använder Wikipedia exempelvis.
Jag tycker ja, det går ju att ställa in. Det finns ju massvis av sökleverantörer man kan välja däremellan.
Dan, vad använder du den funktionen?
Ja, lite då och då. Jag
du behöver aldrig söka på något? Då?
Nej, jag hittar allt direkt.
Och sista och sjunde då?
Sista, sjunde... Ja, nästan. Sjätte.
Ja,
okay. Hanteringen av tillägg. Den vill jag minnas att den blev bättre i Internet Explorer 8. Men jag tycker den blev ännu bättre i Internet Explorer 9. För det är ett eller problem är det väl egentligen inte med Internet Explorer, men det
väl... överhuvudtaget med alla webbläsare med ja, att Edin som drar ner hastigheten och så menar
jag. Ja, precis. Och det är ju väldigt många mer eller mindre suspekta program som installerar olika verktygsfält, och då väljer man ju naturligtvis att installera dem i Internet Explorer eftersom det är flest som använder den. Så nu har det blivit bättre att de Internet Explorer 9 försöker till och med stänga av sådana onödiga tillägg själv när man märker att det går slut. Men i tidiga versioner när folk som surfar så har installerat massor program och sen så har de verktygsfält. Det drar ju ner hastigheten fruktansvärt på webbläsaren. Och nu har det blivit betydligt enklare att hantera det och ta bort sådana man inte behöver stänga av. Och...
ibland blir man förvånad hur många add-ins man har.
Mm. Ja.
Jag tror det är Ctrl-J tror jag om man vill kolla i IE vad det är för add-ins man har. Men sen så kom det vara. Ja. Där ser jag. Nej, det var mina downloads. Förlåt. Okej. Okay. Ja, det är någon kort kommando någonstans.
Och det jag tycker är ganska smidigt är att man kan också ställa in när den här add-on advisor ska dyka upp och varna en om det tar längre än ett visst antal sekunder att starta upp webbläsaren. Till exempel man kan sätta så att den här, vad heter det, thresholden är 0,2 sekunder, och tar det mer än så att starta ett visst add-on så ska den här advisern komma upp med en liten pop-up och varna en och säga att man kan disabla den för att få en snabbare uppstart av webbläsaren. Så det tycker jag är ganska smidigt.
Mm.
Tommy, var det sista eller har vi en kvar? Nu har jag helt tappat räkningen.
En liten grej till som vi pratade lite om innan, det är att man kan få flikarna på en egen rad. Det kom ju RC-versionen. Tidigare slår ju flikan i jämta adressfält och då blev adressfältet väldigt litet om man inte har en stor skärm. Jag har som regel sitter jag vid en väldigt stor skärm så jag hade ingen problem med det. Men ibland sitter jag med min ultraportabla och då blev det pyttelitet adressfältet. Speciellt eftersom jag har typ 20-30 flikar upp samtidigt. Och då kommer det till att man kan högklicka i, där uppe i toppen och välja vissa flikar på en separat rad. Den tyckte jag också.
Bra, det är de som du har uppmärksammat. Jag tänkte bara innan jag ställer en lite mer fråga till dig, Tommy. Är det någon funktion, Danved, som du har mer uppmärksammat som du skulle vilja säga?
Ja, förutom alla de här trevliga add-on advisor och tracking list protection så gäller det också att, självklart att det har utökat stöd för HTML5 och CSS3. Så det är väl en självklarhet. Ja. För mig.
Tommy, hur är det med säkerhet och browsrar? Vad säger man liksom? Vilken browser är säkrast? Och hur pratar man? Har du någon uppfattning om den frågan?
Ja. Ja.
Vad säger man på stan?
Alltså, det är ju precis som med hastigheten att det känns väldigt subjektivt. Alltså efter olika tester. Jag skulle chansa på att Internet Explorer 9 är lite säkrare än de andra, men det är inget som jag skulle ha skrivit i sten. Jag tror att säkerhet, vill man ha en säker browser så måste man nog ha någon form av 3D-partsskydd också. Dels någon form av antivirusskydd, men också någon typ av filtrering av webbsajter. Någon möjlighet att liksom varna när man är på väg in till någon suspekt sida, någon phishing-sajt eller något liknande. Då finns det ju olika tillägg till webbläsaren, till exempel Web of Trust, WOT, eller Site Advisor från McAfee. Och sen alla de stora säkerhetsprogrammen har egna sådana här typ av tillägg till webbläsarna. Jag har läst att Norton, eller jag har testat en Norton 360, har ett, till exempel ett speciellt Facebook-tillägg som gör att den skannar igenom alla länkar som postas på ens Facebook-konto från alla kompisar och liknande och ser så man inte får något, ja, något spam. Det postas ju väldigt mycket skit där, kan jag säga. Så jag tror att vill man ha en säker webbläsare så måste man nog ha någon form av tredjepartsskydd. Det räcker nog med att webbläsaren säger att den är säker. Och det gäller alla webbläsarna.
Jag tänker på de här skydden som har funnits nu med phishing-attacksskydd och sånt i webbläsare. De är alltså inte tillräckligt bra för vissa typer av risker.
Nej, jag har inte testat dem så mycket, de som säger att de har det internt. Jag tycker de 3D-postfiltrarna som det finns en väldigt bred ska använda av som hjälper till att rapportera in till exempel Web of Trust eller Site Advisor. De tycker jag är väldigt bra.
Tommy, om du fick önskar du något mer om hur IE ska liksom utvecklas i framtiden? Har du någon sån här, det här vill jag gärna se?
Ja. Det är, ja, en liten grej som jag pratade om tidigare, det är uppstartstiden. Jag vill att den ska bli blixtsnabb. Man ska slå Chrome på fingrarna. På något sätt. Jag vet inte hur man ska lösa det rent tekniskt. Så länge man inte liksom implementerar det i Windows, men det är väl kanske inte så lämpligt längre.
men det är uppstarten som du...
Precis. Det är lite det jag känner med skillnaden mellan Chrome och Internet Explorer 9.
Så om IE skulle gå lite snabbare och starta upp så skulle du switcha över till IE istället som din favoritwebbläsare?
Ja, och en sak till kan man få nu. Det är ju, fast det har ju inte Microsoft så stor inblandning, men det är ju möjligheten till 3D-partstillägg. Den är ju rätt... Det är ju inte så många till Internet Explorer 9. Det finns ju, fast det är inte lika brett utbud som det finns till Chrome. Eller Firefox då. Det har jag gärna sett. Fast det, ja, det gäller väl att få utvecklare att börja skriva sådana tillägg. Jag vet inte alls hur det fungerar riktigt.
Jag tänkte på en annan fråga också. Eller Danve, hade du någonting jag hörde att du andades?
Ja, jag andades lite högt på.
Aha, okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Tommy, jag tänkte på, du har ju också använt några av funktionerna som finns i IE9 på din egen sajt. Kan du berätta om det? Och kan du på något sätt kort förklara hur lätt det skulle vara eller hur svårt det skulle vara att göra det själv?
Ja, jag har ju använt sånt att man kan, om man fäster min sajt på aktivitetsfältet, att man drar ner adressen och släpper den på sitt aktivitetsfält i Windows 7 och sen högerklicka så får man upp den här hopplistan eller jumplist och där har jag skrivit in egna menyval. Det finns det mest grundläggande är något som kallas aktiviteter där man kan lägga in olika snabblänkar till olika delar av sin sajt. Och det är väldigt enkelt att fixa. För att det är egentligen lite metataggar man skriver in i HTML-koden. Och det är väldigt enkelt att googla fram den lösningen. Hur man gör. Men det var bara att skriva in lite metataggar och med länkar och namn och sen funkar det. Även att anpassa ikonerna.
För du använder ett Word, du använder WordPress i botten, så det var inte svårt att få in dig i ett WordPress-tema så att säga.
Nej, det var bara att fixa header-filen med lägga till lite metataggar enligt instruktionerna.
Jag provar här och jag ser att du har inte ändrat ikonen, så det är fortfarande en i-ikon när jag taggar eller släppte den på. Är det något fel på min?
Ja, det ska bli en ikon.
Ja, konstigt.
Ja, fast jag har upptäckt att det ibland tar det lite tid innan den
vill. Jaha, okej, okay, så. Ja. För nu är det fortfarande som ser ut som en standardikon. Men då är det något annat lurigt någonstans.
Ja, precis. Jag vet inte riktigt hur man påverkar den hastigheten här. Att den verkligen uppdaterar. För det ska vara, under aktiviteter så är det 4 olika ikoner. För det kan man anpassa till sina egna. Du bara lägga in en länk till en annan ikon.
Så kan man få en nu. Mm? Nu är den uppdaterad. Det tog ungefär en minut då.
Ja. Jo, sen har jag även lagt till en extra undermeny kan man säga som är senaste nyheterna. Jag listade de senaste 5 nyheterna. Det krävde ett litet JavaScript. Och även det gick att hitta bara genom att googla fram det. Det ligger någon artikel på Microsoft Developer Network. Det kommer jag inte ihåg adressen till den sidan. Men det finns en jättebra svensk artikel där som förklarar hur man gör. Det var ju lite bökigt att skriva metatagg, men det var definitivt inte svårt. För att få sina senaste 5 nyheter så behöver man ju även plocka ut rubriken och länkarna från databasen med lite POP-skript i WordPress. Det är ingenting som heller är speciellt svårt om man är lite bekant med POP-programmering och WordPress.
Ja, cool. Jag lekte med det. Jag ser att det jag har inte tänkt på, men det går ju också. Jag ser ju dina 5 senaste inlägg här då. Mm. Och om jag vill pinna eller liksom komma ihåg jordbävningen i Japan lockar bedragare, så kan jag då pinna den, så kommer det upp i en ny högre upp där. Så att, och då antar jag att det kommer vara sparad under en längre tid.
Ja, precis.
Bra. Om man inte hinner läsa just nu men vill liksom gå tillbaka till något.
Ja, precis. Så som jag sa, alltså, den funktionen är häftig. Det ska bli intressant att se om man får fler besökare bland någon som har Internet Explorer 9, att de ofta återkommer. Ska se om vi får vaska fram den statistiken.
Ja, det var roligt att höra om någon månad eller så.
Ja, precis.
Tack så mycket Tommy.
Och
vill ni prova de här funktionerna som Tommy har pratat om, så gå till tkj.se och helt enkelt dra ner fönstret i aktiviteten, så kan ni leka där och så kan ni se om det tar ungefär en minut för er också få ikonen, eller om det är för att du har en väldigt långsam dator eller någonting. Tack så hemskt mycket Tommy för att du tog dig den här tiden, och du sa att du jobbade vanligtvis 8-5, men nu är faktiskt klockan snart 8 på kvällen, så vi har ju betalt övertid för dig nästan nu.
Ja, det gjorde inget. Jag försov mig i morse, så jag, det är helt rätt. Jag är fortfarande på arbetsplatsen.
Okay, tack.
Eller nej, det är jag inte. Jag är i tv-soffan, men jag jobbar.
Det är arbetsplatsen. Ja. Det är
ja, jag med, var det.
Tack så mycket Tommy.
Ja, tack.
Tack så mycket.
Tack. Hej då.